nordiska väsen utspelar sig under 1800-talet i ett mytiskt Norden. Denna version av Norden är inte historiskt korrekt utan en alternativ värld där skeenden kan överensstämma mer eller mindre med vår verklighet. Den här berättelsen utspelar sig under januari 1850. Det mytiska Norden är en blandning av fenomen från hela århundradet. Ångbåtar, tåg samt filosofiska och politiska strömningar från slutet av 1800-talet kan blandas med fenomen som förekom tidigare. Det här är säsong 2 av Nordiska väsen. Sällskapet.
Sist vi lämnade er så var ni ju i det här rummet på Naturhistoriska museet. Ni hade ju fått en nyckel som såg ut som en skalbagge. Som ni då öppnade och i golvet... Vad sa du?
En vandrande pinne faktiskt.
Var det en vandrande pinne?
Ja, i alla fall om man tittar på den exempelart du gav oss.
En spökskräcka var det, va?
Den bild du skickade över.
Ja, vad var det för något? Du som är expert.
Det var en vandrande pinne. Tillhör vandrande pinnar.
Okej, förlåt mig då. En vandrande pinne av något slag. Och under en... iglo som var då uppbyggd i Naturhistoriska museet, så öppnades en trappa och där fanns ett rum då som tillhörde det här sällskapet som ni då har fått nosat lite på vad det skulle kunna vara. Detta var ju strax efter nyårsfirandet och ni hade ju fått ett varsitt liten inbjudan. Vad var det som stod på det? Någon?
Jag var inbjuden till en träff på någon restaurang, men jag kommer inte ihåg vilket datum det var eller vad restaurangen hette den. Ja, men där är ju brevet. Möt oss på Sjöbottens krog i Uppsala den 28 januari klockan 12.
Sjökatten om jag får be.
Det ser ut som Sjöbotten, men Sjökatten kanske.
Ni får jag summera lite grann dagarna i Göteborg där, för ni stannar ju där några dagar. Ja, ni har ju varit i Göteborg några dagar. Ni har bland annat fått gå på operan i Göteborg, där då Olivia Malmqvist fixade en... biljetter till er. Så ni har sett en föreställning på operan. Det var ju litet löfte till Alfhild och säkert till andra också. Sen så var ni nu lite bekanta med Olof Furius. Och under de här dagarna så har ni varit på en middag med hans fru också. Laura Furius. Ja, vad har ni tagit er för ni som under tiden ni har varit i Göteborg? För mer än att ni har varit på lite bjudningar och kanske då på operan.
Och det var Olof som egentligen hade sin kompis, den lilla vätten som skulle testa oss.
Ja.
Ivar har spenderat mycket tid med sina nyfunna vänner och försökt att ytterligare bara bekräfta att han inte är galen och liksom prata om väsen. Och det, dels det vi upplevde, men även att liksom andra liknande upplevelser tillsammans med dem och ja, slagit hål på den här känslan egentligen. Det är väl det han har ägnat sig åt, tror jag.
Mm.
Och kanske detsamma med Olof Aureus när han har fått chansen att prata med honom om det här. Och, han börjar nog kunna släppa taget om det lite grann. Det känns bra. Lättat hjärtat på gamla dagar.
Och det är exempel på samtalsämnen som Bartolomeus lite har undvikit. Han har haft fullt upp med att passa upp och ja, vart har vi bott igen? Har vi bott i det här hemliga rummet på museet eller har vi huserat in oss någon annanstans mer bland civilt folk?
Ja, vad tror ni? Det här lilla hemliga rummet kanske inte är, ja, man kanske kan tillbringa natt där på någon soffa eller divan, men ja. Några flera dagar så blir det nog lite jobbigt.
Så det har varit värdshus någonstans.
Mm.
Jag tror kanske att det är så att Ivar kan ha ordnat någon inkvartering i garnisonsregementet i Göteborg. Mm. Eller det hette inte så då. Det hette Göta artilleriregemente, hette det året vi...
Och där är det ju ordning och reda. Det är ju fantastiskt.
Ja.
Välbäddade sängar och stärkta lakan. Jaha.
Men så var det.
Och inte för pråligt heller. Nej, det är mycket passande logi. Absolut. Däremot så har Bartolomeus röjt och städat i det hemliga rummet på museet. Ifall det nu ska vara någon form av tillhåll så kan det ju inte se ut så som det gjorde när vi först äntrade rummet. Eller salongen eller vad det nu kan tänkas vara.
Jag tror att Diana fick tag i en bok om väsen som hon lånade därifrån.
Ja, hon plockar på sig den, ja. Och Leffle plockar ju på sig den här käppen. Mm. Och Bartholomeus, tog han av bestick där som låg? Och...
Jajamän.
Nej, men ni går ju skrota lite grann några dagar i Göteborg. Sen hade ni ju den här inbjudan till en viss dag uppe i Uppsala. Ni pratade lite om att ni kanske skulle ta upp till Motala och därifrån åka en bit på Göta kanal som är, ja, den är inte helt pur ny då, men den är ju ändå relativt ny, Göta kanal. Att ni tar er då genom Boren och bort mot Roxen och i höjd med Linköping och sen vidare upp till mot Stockholm.
Ja, det har ju låtit som ett förträffligt alternativ. Trevlig resväg och så vidare.
Det har även idkats korrespondens. Dels så har ju Bartholomeus fått tala med släktens bekäntförmedling, Butterix, som ju har huvudkontor i Göteborg, för att lösa lite sådana där formalia kring tjänsten, så att säga, i och med att han faktiskt ändå är anställd hos von Brömsens i och kanske inte kan flänga land och rike runt hur som helst utan att förklara vart han är och vart han är på väg i alla fall.
Det ligger ju lite grann på vägen mot Motala.
Lite granna sådär, ja. Eller inte på vägen till Motala. Motala ligger ju på andra sidan Vättern. Så
ja,
att,
ja, men det är ändå det vädersträcket i alla fall om man från Göteborgs håll.
Jajamän. Det mesta är åt det vädersträcket från Göteborgs håll.
Vilken datum tror ni att ni kommer fram till Motala med häst och vagn?
Ja, det lär ju ha varit åtminstone ett par dagars rullande ifall det var med hästskrinda, eller?
Och lite stopp.
Kan det ha varit 7 januari? Nej, när skulle vi vara uppe i Uppsala? Det var 28 januari. Mm. Ja, 14 januari.
Och kära hjärtan, det står ju halva tiden gått. Åh, det kommer bli sena.
28 januari. Men vilket datum var det nu, Sanne?
Ja, det var det vi funderade på.
14 har vi som förslag att vi anländer Motala.
14 januari.
För att ta kanalbåt mot Linköping och sen kanske ta en sån där modernitet som kallas tåg eller Wellsdorska som det heter på Östgötaslätta.
Men vi kom ju, visst var vi klara på nyårsdagen där. Då tog vi oss in till Göteborg, va?
Precis, och sen så var vi i Göteborg några dagar, så säg till typ 5-6 januari.
Ja, därför klämde du mig typ 7 först eller vad jag nu sa för någonting. Ja, så vi kan, ja, 6-7 och så ett par tre dagar upp. 8-10 där någonstans.
Ja, men ni ansluter till Motala där runt den 10 och ni kommer ju, det är ju visserligen i januari, så att det är ju inte många av de här kanalbåtarna som går, men det finns ju då en lite rännare isen då och sådär att man kan ta sig fram. Så ni tjatar på en lite mindre skuta där. Och eftersom ni vet ju inte vad ni ska hitta på det här, så att det här blir ju ett typ av äventyr som ni då ger ut på, för ni ska ju ta er upp till Uppsala. Och innan man åker ut på ett äventyr så har man ju den här förberedelsemöjligheten. Att man kan skapa sig en fördel. Och det kan ju vara att man då antingen så kan man få en lite extra plus på en tärningsslag på en färdighet någon gång under äventyret. Men då gäller ju att man gör någonting under den här förberedelseresan. Det kan vara att man tränar dag och natt med sin värja, eller att man sitter och samtalar med en speciell person för att då knyta djupare kontakter och därigenom kanske få någon fördel och så vidare.
Och är det här, så skulle vi ha gjort det här till Motala eller under hela resan upp till Uppsala?
Jag tänkte att ni kan göra det på kanalbåten som ni då tar över.
Vad är det för andra folk på den här kanalbåten?
Det är lite, inte så många, men ni ser att det är någon skollärare som är på båten med familj, och det är några köpmän som då säkert åker upp mot lite längre upp till Dunsäter, har ni hört att de pratar om. Mörby ska någon till. Så det är lite blandat folk som ni då hör. Det är någon pastor som också åker med. Ni ser också någon typ av, kan det vara någon helbrägdgörare eller några som hänger med som tillhör någon församling. Några soldater också åker med, meniga. Mm.
Bartolomeus förs ju främst med eventuellt tjänstefolk som är med på resan. Mm.
Ja, men det finns ju
eventuella passopper på båten eller resande betjänter som reser med sina arbetsgivare och sådär.
Ja, det är ju någon som hjälper till där med pastorn där. Någon hjälpreda. Så det är nog någon sån där diakon av något slag möjligtvis som hjälper till att passa upp.
Mm. Och personal på båten. Och
ja.
Det är ju också upppassare liksom, på ett sätt.
Ja. Leffler, vad gör han på båten?
Ivar har samlat sig mod lite grann och tänkte ta ett litet samtal med den här församlingsmedlemmen. Vad det nu kan vara för någon pastor eller vad det var.
Ja, det fanns ju en pastor, så fanns en sån här helbrägdgörare, sån här liten frireligiös.
Mm. Vi tar nog pastorn. Ivar är ju kristen själv och har väl inget jätteproblem att inleda ett samtal, men jag tänker att målet med samtalet ska vara att få lite någon sorts målet med samtalet är att Ivar ska få en extra liten bonus när det gäller mentala färdighetsslag i pressade situationer, typ vaksamhet eller manipulera eller genomskåda. De ligger på olika grundegenskaper. De ligger på logik och empati. Men jag tänker att där någonstans skulle jag vilja ha en boost genom att samtala om övernaturliga ting och få den här pastorns visdomsord med mig.
Du får ju välja en färdighet som du kan få extra plus på.
En färdighet. Oj, oj, oj.
Det var lite det som jag hade i åtanke med tjänstefolkspratet också, för att det är ju en sån här utbredd, ja, man kan kalla det för en lek tjänstefolk emellan, att säga så mycket som möjligt utan att avslöja vem eller vad det är man pratar om. För att jag menar, man kan ju inte skvallra hur mycket som helst.
Genomskåda helt enkelt då, eller?
Antingen genomskåda eller manipulera, i och med att man framförallt så är det ju att hur mycket klarar jag av att säga utan att någon fattar vem det är jag pratar om. Så det blir mer åt manipulera hållet, tänker jag.
Mm. Och Ivar, jag vill ha på vaksamhet. Prata om väsens beskaffenhet och övernaturliga ting och höra den här pastorns syn på sådana saker. Och inte liksom berätta någonting om vad jag har upplevt, utan mer bara förhöra mig lite, öppna upp för ett sådant samtal och lyssna på vad pastorn har att säga och kanske snappa upp ett annat och få en bonus i vaksamhet.
Mm. Nej, men ni håller på med det på en liten resan där över sjön där, och ja, ni får anteckna det att ni har då två extra tärningar när ni tycker att ni vill använda den här fördelen. Diana Falk, hur funderar hon på det här med att skaffa sig en fördel under resan?
Ja. Är det några intressanta människor? Det var en pastor och en, vad sa du?
Helbrägdgörare och hans anhängare.
Ja, men sen det lät ju väldigt spännande.
Några soldater fanns också.
Jag tar och pratar med helbrägdgöraren.
Mm.
Är det en man eller kvinna? Vad är det?
Det är en man. Han verkar vara en sån här liten tunn person som med stirrande blick lite yv i sina gester och lite flottig i ansiktet. Men han verkar vara engagerad i sin tro. Och han pratar med sina följare.
Ja, men jag lyssnar intresserat och ställer extra frågor. Och tänker att ja, men han kommer, jag vill att han tycker bäst om mig av sina åhörare, helt enkelt.
Mm. Ja, men han ser kanske en ny lärjunge i dig där och jag är lite nyfiken och försöker prata om Gud och på lite annorlunda sätt än du kanske är van vid. Och du ser lite grann hur de andra i resenärerna tittar lite snett på honom och sånt där. Men vad hoppas du få ut för fördel genom detta?
Ja, nu ska vi se. Är det mest liksom typ frireligiös blajblaj eller vad är det han pratar om?
Det är mest sånt, ja precis. Kanske inte så mycket Jesus verkar det vara, utan det är ju mer att det är mer Gud. Jesus verkar inte riktigt vara i hans fokus.
Och han har fått den här gåvorna av Gud för att han är en enastående person helt enkelt.
Mm, han är utvald av Gud. Hans Gud då, som lite missförstådd, men han är utvald.
Det står att man kunde använda fördelarna. Ska vi se här. Verkar han kunna helbrägdgöra någon förresten?
Du menar läkare och sånt?
Ja, en helbrägdgöra är väl någon som kan hela någon och göra folk friska och sådär.
Mm, jo, men det är det han ger lite sken av, att han kan få folk att som kanske har lite svårt att gå, halta och sånt där, att de blir friskare.
Nu har jag haft en skada, en allvarlig skada nyligen på lungorna. Mm. Så han kanske kan ha någonting att erbjuda mig helt enkelt.
Ja, men han kan nog säkert erbjuda att ha en handpåläggning på din bröstkorg och be en bön. Så förhoppningsvis så ska det då driva ut djävulen som då har satt sig i bröstet på dig. Mm.
Jag tänker så här att det är någon gång när jag tänker på det att jag fick extra stöttning av honom, så kan jag få +2 på närkamp när jag ska slåss nästa gång.
Okay.
Han har ju faktiskt sett till att mina lungor blir bra.
Mm. Ja, ja. Nej, men det godkänner vi. Vi pratar om fördelar, Alfhild. Man kan ju skaffa sig fördel på resan. Och ni har ju tagit er från Motala. Ni har tagit över sjön Båren. Och det är ju fortfarande vinter. Så att de har gjort en kanal genom isen då. Och ni börjar då närma kanalen som då leder bort mot Sörby. Har ni då fått berättat för er.
Ja, Alfhild är ju efter de här. Ja, det här intensiva nyårsfirandet och dagarna i Göteborg, lite trött på socialt umgänge, så hon sitter nog kanske gärna och läser någon bok eller förkovrar sig, kanske också får lite anteckningar, försöker skriva lite i sin journal, lite vad som hände nere i ute på godset där egentligen, ja, bearbeta det hon har varit med om, de här övernaturligheterna och sådär. Men även läsa lite och koppla av med en stickning och försöka få lite lugn och ro omkring sig sådär.
Mm.
Skulle man kunna få en fördel i bildning då kanske sen?
Ja.
Om man har läst någonting som,
ja, men visst,
råkar vara just det vi pratade om sen.
Mm. Visst, vi tillåter detta. Du sitter där och studerar och får kanske då 2 extra tärningar i bildning när du då känner att du behöver det som mest. Ni kommer i höjd med Linköping och där tänker ni byta båt, och det är ju en båt som, den är ju öppen, men den är ju verkar ju rätt så ny och modern, den här båten. Det är ju inget, man är ju under bar himmel, men de har ändå satt upp lite sån här tyg så att inte det blåser på er allt för mycket. Båten heter också Linköping. Det är ett ångfartyg som ni har fått reda på att den går ju mellan Linköping, eller inte riktigt Linköping. Den går ju från Nykvarn till Stockholm.
Mm, tjusig.
Heter det ångslup eller sådär, så den här båten?
Och hur många dagar beräknas det att ta?
Ni har nog, för att komma till Nykvarn där, så har nog tagit, det har nog tagit 2 dagar.
Mm. Jag bara tänker, i och med öppen båt så där, anläggs det på kvällen och inkvarteras på värdshus igen, eller liksom finns det hytter på den här båten eller båda båtarna?
Ni har då lagt till och tagit in på någon sån här gästgiveri ut med då det är ny kvarn där, och på morgonen så ska den här Linköping avgå. Ni ser att det är lite finare folk som stiger på den här båten. Ni ser att det är någon bankman, och det är någon disponent, och det är någon rektor på någon skola som ni hör prata och med familjer och barn som stiger på den här. Det finns en liten restaurangdel i den här bakdelen på båten, och skepparen hälsar er välkomna när ni stiger ombord, och han presenterar ju sig. Han tar er hand och välkomnar er. Han presenterar sig som André Oskar Wallenberg. Och han är då befälhavare på då den här båten Linköping då. Och ni bjuds på lite dryck om ni vill ha. Lite varm punch.
Åh, så trevligt. Trevligt.
De som vill ha ärtsoppa kan också få det.
Smakar bra i kylan.
Fantastisk ärtsoppa. Vilket fläsk.
Befälhavaren han ser till så att båten lägger ut och man tar sig ut på vattnet igen. Och vi får då berättat för er av någon som rektorn där, han berättar lite gärna för folket som sitter i närheten och ni överhör dem och ni får ju reda på det att jungfruresan gick då i maj någon gång 1846 och det var ju då mellan Stockholm och Linköping som då man gick tillbaka då 25 maj. Men det gick lite långsamt för att det var så att den här båten är ju känd då för att den har ju en propeller helt enkelt. Och det är ju faktiskt det första svenska fartyget som då framdres med propeller. Och tydligen så hade den då fastnat ett antal garn på vägen upp mot det här då. Vilket gjorde att den tog lite längre tid än man har räknat med. Så nu kör man lite mer försiktigt och håller sig borta från där de brukar lägga ut garn. Men det är kanske inte så mycket nu på vinter som då i somras.
Nu minns inte jag vilket årtal det var riktigt.
1850.
Vi firade just nyår 1849.
Men det gick ganska vilt till så man kan hinna glömma.
Men, ja. Men det här garnet som fastnar, vad sa du? Att man lägger ut garn? Alltså är det bara någon sorts sabotage eller är det något man gör över kanalen?
Fiskegarn. Eller?
Fiskeredskap och nät och sånt där. Mm.
Ja.
Som är fastnat.
Ja,
propellen fastnar. Ja. Och tuffar ju på där och det är ju lite intressant där med den här ångtekniken som då kommer mer och mer. Och ni kommer ju upp i den här kanalen så småningom som då leder vidare. Är det någonting ni funderar på att göra under den här resan?
Passa upp så mycket som möjligt.
Hur lång skulle resan vara, sa du?
Från Nykvarn till Stockholm skulle nog tippa att det skulle ta 8-10 timmar om allt vill sig väl.
Mm-hmm.
Och man satt liksom utomhus nästan så där, så det är svårt att...
Det är lite småkallt.
Små ...känna handarbete. Det, ja.
Det känns ju som att dricka punsch är det viktigaste här.
Ja, punsch och ättsoppa och sitta och samtala lite kanske.
Men
så Bartolomeus försöker se till så att det hela tiden finns varm dryck och mat till sällskapet. Och kanske extra filter eller sådär till de som kan tänkas behöva det.
Det finns väl några eldbo... Tror du inte att de har en så här typ behållare där man eldar i?
Troligtvis bör de ha det.
De har väl en jättestor ångpanna mitt på båten som man kan kanske inte gå nära. Men...
Ja, men det dundrar ju så.
Ja. Det är fantastiska de här nymodigheterna. Industrins framsteg.
Vet du, Alfred? Den där helbrägda Göran, han var ju riktigt bra. Jag tycker det är mycket lättare
att andas nu. Man ska inte lyssna på sådana där när du vet att han tror väl att han är Jesus själv. Så.
Ja, det sa han inte. Han sa att han var bättre, tror jag. Men i alla fall...
Va? Kanske ska komma ner för sina höga hästar. Ja. Men vad bra att det hjälpte dig i alla fall.
Ja, nej, jag tycker att jag fick mycket lättare att andas efter det. Jag var lite orolig tag. Så lätt att bli andfådd.
Den här vinterluften här ute kanske hjälper dig också lite.
Tänk, nu, jag är ganska nyfiken på allt som ska hända oss nu. Jag tänker att jag ser verkligen fram emot det här mötet den 28.
Ja, vet vi vem de här Elvenklint och var nu stod på brevet, vilka det är sådär? Är det någon som... Ja, vi pratade med landshövdingen för det just där och han berättade väl att det var någon Linnea som hade skickat honom väl på något sätt sådär. Missminner jag mig helt och hållet.
Linnea?
Elven Klint eller sådär. Det var hon som hade skrivit under brevet.
Det ser man.
Det var ju Foreus, hans fru, de vinkade av er då när ni lämnade Göteborg. Nej, men ni kommer ju upp vid Norsborg och sen så kommer ju kanalen där och ni tar igenom där mot Söderköping och så. Och sen så kommer man ju ut i den här viken som då viken Slätbaken tror jag den heter. Och sen då är ni ute i Östersjön helt plötsligt och då går det ju lite lättare där, för där har man ju högt upp och sen är det ju mer rörligt vatten där, så det börjar ju bli lite mörkare eftersom ni har ju hållit på här nu i 8 timmar och färdas och ni kommer ju iväg vid strax lite efter 10.
Ja, det ska bli skönt att komma fram. Så, har ni något hotell som ni brukar föredra, kapten, i Stockholm sådär, eller? Men det blir väl lite sent att färdas hela vägen till Uppsala nu ikväll, eller hur?
Ja, det tror jag. Jag tror vi får inkvartera oss i Stockholm. Hotell. Ja, ofta bor vi på regementet när jag far till Stockholm. Men får se, fanns Grand Hotel då?
Vi säger det. Något Grand i alla fall.
Jo, det finns ett fantastiskt hotell. Grand Hotel. Jag tror Bartolomeus, det skulle du tycka om. Grand Hotel. Vilken anrättning. Fantastiskt.
Är inte det väldigt fint och lite dyrt kanske?
Jo.
Men de har kanske lite enklare rum också.
Det låter ju alldeles förträffligt.
Ja, nu behöver ju inte inkvartera oss där. Jag kan hjälpa Alfhild om det är så att vi... Om det skulle visa sig att vi har problem att finna boende för natten och det endast återstår ett rum på Grand Hotel, då får jag se till att hjälpa Alfhild.
Då må det väl vara hänt.
Ja.
Men tack så mycket, kapten. Det var väldigt. Men Bartolomeus, du kanske känner till hotellen, du som har varit betjänt. Jag kan tänka mig att ditt herrskap har varit i Stockholm vid tillfälle.
Det har varit få tillfällen som resan har begått hela vägen upp till den kungliga huvudstaden. Ja, det var väl inte ett dåligt hotell som det boddes på då, men det var ju inte Grand Hotel.
Jag vet i alla fall om en trevlig liten restaurang, den friterade braxen som man kan gå på och ta sig en matbit.
Ja, men så trevligt.
Om man vill ha en lite mer sån, mycket, mycket fisk och skaldjur och sådär. Det gillar jag.
Det var en högst uppskattad inrättning enligt herrskap från Brömsen. Så den kan jag bara hålla med om.
Mm. Vi står där och snackar lite grann och sen så hör du någon som harklar sig bakom dig, Ivar. Kaptenen på båten. Kapten Wallenberg som står bakom dig.
Nej men god afton, kapten Wallenberg.
God afton, det är ju trevligt att ha två kaptenen på båten. Ja. Han möjligtvis i flottan han också, marinen.
Nej, inte flottan eller marinen. Nej, utan...
Ja, jag ser att du är en sån där landkrabba. Ja. Men han är intresserad av båtar möjligtvis.
Ja, det är fantastiska, fantastiska maskiner. Nästan moderna fartyg. Oj. Det är en fin pjäs du har här, kapten.
Ja, det är en liten stolthet det här. Den är ju byggd på Motalaverken.
Ja. Jo, de har jag hört talas om. Hade varit intressant att åka dit och besöka båtsvarvet och fabriken någon gång. Har du varit där, kapten?
Ja, väl klart, självklart. Men jag tror jag snart ska ändå gå i land. Så att, jag är ju en gammal sjöbuse, så att, men ibland så får man inte gå i land också. Men häng med här så ska jag visa dig lite grann om pannan och hur det funkar om du är intresserad.
Nej men så trevligt. Kanske damerna i sällskapet vill följa med och värma sig borta vid ångpannan.
Ja, absolut.
Mm, ja, det kanske vi kan göra. Jag kommer tänka på den där berättelsen. Goddag kapten, vi åkte med en skeppare med Göteborg som berättade om en kapten som hade gått i land. Och hade han tagit med sig i land? Det var någon nisse eller vad han sa för något. Och sen så hade båten gått på grund. Så det får det se upp så det inte gör. Ta med sig någon... Inte vet jag vad det hette för något.
En nisse? Är det gasten där nere på... de här som hjälper till på båtarna nere i Göteborg? Ja. De är inte kloka där på Sveriges baksida. Men...
Tur att vi är mer sansade här uppe i Sveriges vagga liksom.
Jo ja. Damen är intresserad av att ta sig en titt på ångpannan och styrhytten, så är hon välkommen.
Lite värme från ångpannan kan vara skönt. Det vore trevligt.
Uh-huh. Han visar lite grann hur det ser ut i den här styrhytten och visar den här pannan och den stonkar ju och den låter högt och det är lite smutsigt där, men han är stolt över den hela. Han visar hur man styr och sånt där och så. Det är ju rätt så mörkt ut så att han har ju några som står längst fram i fören med lite lanterner så inte man åker på några stenar och skär och sånt där. Ja, ni börjar ju snart kunna kanske se Stockholm från avstånd här, men vi måste ju runda den här, komma ut från den här bukten först. Men ja, det är ju trevligt att stå i fören om ni känner vinden slå i ansiktet. Det kan vara tips. Kanske lite kallt för damerna som verkar lite frusna av sig. Ja.
Det kan alltid vara gott för den allmänna konstitutionen att utmana sig själv mot vädrets makter.
Åh, Bartolomeus, det är skönt att du är med. Kapten, har ni träffat Bartolomeus? Han förhöjer stämningen och servicen på ditt fartyg. Fantastiskt.
Ja, en uppassare är alltid bra att ha. Han kanske har anställning i Stockholm. Så då kan jag lägga ett och annat ord för han.
För närvarande innehar jag en mycket riktigt en anställning. Är inte i ett jättebehov av någon ny. Men om han vore intresserad av betjäning, så kontakta gärna Butteriks huvudkontor i Göteborg. Bartolomeus plockar fram ett visitkort han har plockat på sig från huvudkontoret och räcker över till skepparen.
Ja, tack.
Butteriks tillhandahåller betjäning nationellt.
Tackar. Det kan vara bra. Så stoppar han den visitkortet i fickan.
Lämna gärna referens Bartolomeus Butter.
Ja, står det på visitkortet eller ska jag anteckna det? Han tar fram en liten...
Visitkortet är bara för Butter i Riks.
Ja, jag skriver ner ditt namn här på baksidan. Det
kan vara fördelaktigt att nämna att ni har varit i kontakt med en äkta Butter.
Men om ni behagar gå fram så får ni gärna göra det. Annars så serveras det nog mer punch där bak. Om ni hellre vill ha den upplevelsen.
Ja, om härskapet inte...
Du ska styra här så att vi kör på de här förrädiska reven som är lite längre framåt. Adjö.
Klokt beslut, kapten. Adjö.
Tack för titeln, kapten. Tack för titeln.
Om härskapet inte behöver upppassning så återfinns jag i för.
Det var vänligt, Bartolomeus.
Ja, jag följer med dig, Bartolomeus. Ivar, man hör ett tunga liksom klonk med... lejonhuvudskäppen i durken när Ivar går sina steg över däck fram till fören bredvid Bartolomeus.
Som givetvis väntar in kaptenen så att han kan hålla jämna steg.
Fröken Falk?
Ja?
Kom ni från Stockholm?
Ja, men jag har ett rum jag hyr i Stockholm. Du får naturligtvis sova där med mig om du vill. Ah, jag har nog en...
Det var inte det. Jag tänkte jag skulle gärna vilja besöka ett parfymeri imorgon innan vi beger oss mot Uppsala. Känner du till något välrenommerat sådär?
Ja, men det gör jag. Och i det här fallet när du pratar om parfymeri, menar du typ det ställer de säljer saker, eller vad menar du?
Ja, men precis.
Det kan jag absolut visa dig.
Ja, bra. Då kan vi ta en sån liten titt imorgon innan vi beger oss mot Uppsala, tänker jag.
Mm.
Det vore trevligt.
Går ni också fram i fören eller ni går tillbaka till tillbaka i akten?
Ja, jag tar nog sikte mot punchen igen tillbaka i akten där.
Ja, jag kan följa med dig. Det är bra med punch.
Ja, det är så dragigt fram i fören där. Det är bättre att stå här bakom ångpannan liksom och få lite lä.
Det är väl de flesta, tänker jag.
Ni andra två herrar, ni ser ju två matroser som står längst fram i fören där med två stora lanterner och lyser ut ur vattnet och spanar efter de förrädiska stenar som kanske kan sticka upp där de minst anar.
Förträffligt, gossar. Vaksamheten, A och O.
Ja, Norrest. Ni kan ta en själv en lanterna här om ni vill lysa ut i mörkret.
Självfallet.
Så tänder de en lanterna åt det som står där på däck. Här i sidan här ligger ju lite skär, så jag ska ta och hämta båtsaken så vi kan putta ifrån dem. Vi kommer för nära att gå den ena matrosen iväg.
Ja. Du, Bartolomeus, det är mycket att hålla ögonen på när man står här i fören och arbetar. Du ser hur nära vi går stenarna här borta. Oj. Man blir nästan mer nervös av att stå här än att dricka punch där bak i akten. Det verkar ju lockande just nu.
Sannoliken, man skulle ju kunna påstå att det känns aningen uppfriskande och ja, man känner sig lite ungdomlig.
Vi känner att det stöter till i båten lite hastigt.
Oj.
Du ser. Oj.
Gick kaptenen på något kanske? Vad händer?
Nej, jag vet inte. Jag får ta och lysa, så lyser matrosen ner på sin sida. Där. Kan det vara att... Ja, det...
Bartolomeo spanar han också så nära han kan.
Vi kan gå tillbaka lite grann och titta förbi ångpannan eller vad det heter för att se vad som händer framme i fören.
Ni har också märkt till att det gungar till lite grann.
Jag var lite nyfiken här, så vi vill se vad som händer.
Det där att matrosen kollar ner.
Matros, du behöver hålla ögonen framåt. Håll blicken framåt, matros.
Ja, men ja, han lyser i vattnet. Och den andra, han står där med sin båtsak och skjuter ifrån lite. Fan, körde vi på någon sten? Lys här på sidan här, sen till Orva då, som är en annan matros. Så lyser Orva ner på sidan där.
Då lyser Bartolomeus framåt.
Slå för ett vaksamhet.
Ja, då ska vi se Bartolomeus och vaksamhet.
Får Ivar hjälpa till när han står där fram och är vaksam med sina officersögon?
Jajamän, en extra tärning.
Bartolomeus!
Ja, kapten!
Styrbordssida!
Styrbord, det blir det här då.
Aj.
Det där ser ju inte så bra ut, men...
Nej, du ser ingenting i vattnet.
Det är alldeles svart här.
Se upp här, Butte, så att ni inte trillar i sjön. Vi böjer inte fram så långt där. Utan...
Det är lite kusligt att det bara kan skaka till i båten och sådär. Han blir rädd.
Ivar går med värre i käppen så raska steg han kan utan att få ont i benet. Vandrar han bak till kajutan och styrman kapten Wallenberg. Han känner att jag måste beskriva allvaret i situationen för kapten. Jag vet inte om han har sett det från där han står.
Det var någonting som körde på. Det kan ju inte ha varit någonting för att det skrapar inte, så det kan ju inte ha varit någon sten. Verkligt.
Kapten Wallenberg, kanske ska dra ner på farten lite grann.
Ja, ja, ja.
Låta matroserna hålla utkik. Du vet, det är kolsvart i vattnet.
Jag har slängt hastigheten lite grann, men jag kan låta vi ligger stilla helt och hållet.
Vad tror kapten att det kan vara för något vi körde på då? Alfild, gå fram där till kajutan och fråga.
Orvar, så kommer en matros. Håll i ratten så ska jag gå och titta vad det kan vara för något. Så går han iväg. Diana, vad gör du förresten?
Vad som har hänt är väl att folk har tittat över bord, va?
Ja.
Och Bartolomeus lyckades, eller?
Nej.
För i så fall tänker Diana kolla över bord. För hon fick någon indikation på vilken sida man skulle kolla eftersom matrosen sprang åt det ena hållet.
Mm.
Så hon tar sig till kanten, relingen, och kollar.
Du kan göra undersöka då i så fall.
Mm. Det var därför Bartolomeus misslyckades. Han tittade åt andra hållet.
Bartolomeus var för upptagen med att kolla på hur härskapet hade sprit i sina glas för att kunna se vad som var i vattnet.
Alltid.
Två lyckade.
Du tittar inte ut i vattnet utan tittar om det är mer någon skada på skrovet, träskrovet.
Mm.
Men det är någonting som blänker till när du lyser där med din lanterna på sidan. Det är precis som att det är någonting som reflekterar, som det skulle vara någonting metalliskt.
Oh.
Som sitter mot en av plankorna. Det är precis i vattenytan.
Jag blir jättenyfiken. Jag försöker luta mig framåt för att titta med lanternan i högsta hugg.
Du har hamnat i, va? Jag hör någon matros kommer springa där. Jättekallt i vattnet och du skulle drutta i. Var försiktig.
Ja, men du, det är någonting som blänkar där nere.
Då någonstans?
Titta där, jag pekar och lyser med lanternan.
Han lyser också där. Det är vattnet som blänker.
Undrar vad det skulle motsvara nere i båten.
Nu verkar vi driva här. Jag får nog hjälpa Orvar här borta. Så springer han iväg.
Men Bartolomeus, såg ni det här?
Ja. Nej, vart då någonstans?
Kolla här.
Bartolomeus, gå bort till Diana.
Jag står lutad, väldigt väl lutad över relingen helt enkelt. Med ganska fast grepp runt relingkanten.
Hopp. Akta, fröken. Titta, håll i ordentligt.
Men titta här, och så lyser jag med lanternan över kanten och ner mot gränsen mot vattnet.
Då gör jag samma manöver, böjer mig ut och lyser.
Du ser också det här som blänker till det.
Oh. Gud, vad är detta?
Det kan man ju undra.
Ser vi bara liksom blänket, eller kan vi se någon form av form, storlek?
Kan det vara 3-4 centimeter i diameter, någonting lite ovalt.
Ser ut som en silverpenning, nästan.
Det är
en
mört
kopparmynt, skulle du säga.
Märkligt. Men det slår mig inte riktigt att det här ska vara någon övernaturligt, eller hur, Fredrik?
Du tycker verkligen att det är besynnerligt i alla fall.
Jag har ju mitt sjätte sinne.
Jo, men det här är nog någonting som inte alls känns naturligt med.
Om vi bara hade haft någonting att kanske peta på det med, eller skrapa, eller... Ja, en sån där båtshake de har fram i för, det är ju fördelaktigt för att kunna nå vad detta än må tänkas vara.
Okej, kan du inte hämta den?
Givetvis, på en gång. Jag går iväg för att hämta en båtshake. Kanske inte den som de håller på med fram i för, men om jag kan se någon i närheten som jag kan gå och hämta, så gör jag det.
Sitter en fastspänd borta vid hytten.
Aha, visst. Går och hämtar den som sitter fastspänd borta vid hytten.
Du kan slå på ett rörlighet för att försöka nå den. Försöker du ta med båtsaken på den, eller vad tänker du göra?
Skulle du kunna bara drämma skiten rakt i? Då blir det kraftbro. Ja.
Rakt genom skrovet.
Det låter som en alldeles fantastisk idé. Ja, vad slår man för det? Rörlighet blir väl det bästa alternativet, tror jag.
Ta rörlighet.
Två lyckade.
Du tar den här och så slår du mot den här kopparaktiga saken.
Jag skrapar mer på den.
Ja, men du är rädd att den ska ramla ner i vattnet och försvinna också. Så att du märker att du slår mot den, så den här lilla piggen. Och det är rätt hård den här uslingen. Men du får fast den i alla fall och lyckas dra upp den till relingen.
Hoho, fröken Falk. Jag tror att vi har en succé.
Okej. Jag tar fram min näsduk och ser om jag kan plocka av vad det är för något.
När ni håller på med det, så vad gör Ivar och Alfild den tiden?
Ivar har ju stått inne i kajutan där och gett lite kommandon till matrosen som håller i rodret liksom. Men när han ser att Bartolomeus och Diana hänger över relingen och Bartolomeus springer och hämtar båtshak och sådär, då börjar Ivar letas ut. Jag tänker att Ivar kommer fram där med stapplandes med sin käpp i ungefär samma ögonblick som Diana håller på där med nästuken och tar tag. Ja.
Och Bartolomeus har tagit några steg bak från relingen.
Vad är det ni har funnit?
Ja, kolla här.
Jaha, ja, men se där. Vad är detta?
Vad är det vi ser?
Ni kan slå för ett bildning, någon av er.
Vad gör Alfild under den här lilla tiden?
Ja, nej, men Alfild har väl stått och iakttagit uppståndelse fram i fören där, när kaptenen och de springer runt och letar med lyktor. Men hon blev väl också varse att ni får upp någonting ur sjön och släntrar väl också över där lite. För att titta vad ni har fått upp för någonting då.
Hur mycket kommer upp i bildning?
Det är ju 3 som står och tittar där, så ni får ju 3 plus någon som slår för bildning.
Ja, just det. 3 plus, eller 2 plus?
3. Eftersom ni är 3 som står och tittar tillsammans med den fjärde.
Jag tror att Alfild har lite mer bildning ifall...
För att jag har ju den här boken som ger plus 1 på väsen.
Jag har bara lite mer i bildningen, Bartolomeus, tror jag, från grunden.
Ja. Så om Alfred slår och får plus för att hon får hjälp av oss andra och får titta i, jag vet inte om det hjälper att titta i min bok, men kanske?
Varsågod. 4 plus tärningar.
Jaha, Alfred 9 tärningar.
Ja, det var nästan.
Hon räckte till en fram.
Man ska inte slå för många tärningar.
Det här är någon typ av liknande fiskfjäll. Fast det är ett stort fiskfjäll och det är lite kopparfärgat, kopparaktigt, och det är riktigt hårt. Det är nästan som metallen. Det här skulle nog sitta på något sjödjur eller något slag. Alltså, det här är ju något stort jäkla monster till fisk.
Det här, mina vänner, det här är Leviatan som har kommit och klockat på båten. Det är så här stora fjäll från sjöodjuren. Det står det om i Bibeln.
Vad fan?
Ni har lyssnat på Gestalt som spelar rollspelet Nordiska Väsen från Fria Ligan. Bakgrundsmusiken i avsnittet kommer från Nordiska Väsens officiella soundtrack som är komponerat av Andreas Lundström, känd från podden Sweden Rolls. Musiken under vignetten kommer från Kviven Duo med låten Fiskarevise. Lyssna gärna på deras album för mer stämningsfull folkmusik. Intro till avsnittet läses av Magnus Seter och effektljuden kommer från BBC's fria ljudarkiv. Välkommen åter nästa vecka!